Vänner, låt oss öppna Bibeln till Lukas evangeliet kapitel 22. Och där läser vi från vers 7. Lukas 22:7. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: ska vi se? Gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom: var vill du att vi gör i ordning? Han svarade dem: när ni kommer in i staden ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där. De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem, och de gjorde i ordning påskalammet. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta den här måltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er, för jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det, gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Människosonen går bort som det är bestämt. Men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det kunde vara som skulle göra det. Hur går det i regnet, vänner? Min bibel blir blöt. Vilket offer. Men det går bra, för mig i alla fall. Den här texten leder oss ju rakt in i påskens drama. Otroligt. Bibeln säger på ett annat ställe att Jesu ande var djupt rörd inom honom. När han nu mer och mer intensivt började känna den vikt som hans himmelske fader hade lagt på hans axlar. Han visste att han skulle bära faderns fulla vrede mot sitt folks synd. Och att han skulle offra sig i deras ställe. Och han visste att från denna kväll, då han firade påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar, så skulle det bli den sista gången som han firade påskmåltiden på den här sidan av härligheten. Han visste vad som skulle hända honom det närmaste dygnet. Han kunde liksom se igenom nattens mörker och han visste vad som väntade nästa morgon. Så när vi nu funderar på Herrens måltid så måste vi börja med att slå fast det som Jesus förstod som ingen annan, nämligen kopplingen mellan två mycket viktiga högtider, de två viktigaste högtiderna i det judiska året. Den mest heliga högtiden var Yom Kippur, försoningsdagen. Och det näst viktigaste var firandet av påsken. Och i Gamla testamentets dagar så låg de här två högtiderna med ungefär 6 månaders mellanrum. Men Jesus visste hur de var kopplade till varandra. Och han visste att det här året så skulle firandet av påsken och försoningsdagen skiljas med mindre än 24 timmar. På torsdag kväll firade de påsk. På fredag eftermiddag firade de försoningsdag. Och de här händelserna är grundläggande för vår förståelse av vad Herrens måltid är. Det fanns en anledning till att de här två kopplades samman så intimt. Och därför så vill jag dela upp den här korta predikan i 3 punkter. Först så ska vi se på de här 2 händelserna i turordning. Och sen vill jag säga någonting kort om vad det här betyder för oss. Och då särskilt när vi tänker på Herrens måltid som en förbundsmåltid. Det finns ju så enormt mycket att säga. Men vi måste avgränsa oss här. Så då tar vi den vinkeln idag. Så för det första, låt oss gå tillbaka till Andra Mosebok. Där vi läser i kapitel 12 och vers 7. Andra Mosebok 12 och 7. Om man ska ta av blodet och stryka det på dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas med osyrat bröd och bittra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. Så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet, skor på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Denna dag ska ni ha till minnesdag och fira som en Herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Ni minns hur det gick till. Ni kan historien så väl. Det hade varit en strid mellan de 2 starkaste krafterna på denna jord. Mellan den här världens stormakt och mellan universums allmakt. Och när dessa titaner drabbar samman så fick det till följd plåga efter plåga. Och varje gång gav farao upp. Bara för att sedan ändra sig och fortsätta sin strid mot Gud. Tills den nådde den sista plågan. Och Gud sa till farao: denna natt, farao, ska jag sända min hämnare, dödsängen. Och jag ska ge honom uppdrag att hemsöka er alla och tillintetgöra alla förstfödda. Och så vidtog han åtgärder för sitt folk. Han sa till Mose då: säg till folket att offra ett lamm. Ta blodet från detta lamm och stryk det på dörrposterna på huset där ni bor. Och när jag sänder dödsängen att hålla dom över denna värld, där han ser lammets blod ska han gå förbi. Där har vi det hebreiska ordet för påsk. Han ska gå förbi den platsen och inget ont ska drabba mitt folk. Och Gud befallde dem att vara redo. Han sa vad de skulle äta och han sa vad de skulle dricka. Och de skulle äta bitter. bittra örter och skulle påminna dem om tiden som de har tillbringat som slavar i Egypten. Och de skulle dricka vin för att fira denna monumentala händelse. Så det är liksom bittert och det är festligt på samma gång. De skulle klä sig med kläderna uppbundna så att de kunde ge sig iväg och springa i vilken sekund som helst. För när det skulle bli dags att röra sig ut ur slaveriet och in i löfteslandet så behövde man kunna röra sig snabbt. För nu skulle Gud ta sitt folk hem. Hem. Och folket trodde på Gud. Åtminstone för stunden här. Ända tills de kom till platsen mellan Migdol och havet. Och de fann att de förföljdes av Egyptens stridsvagnar. De hade Egyptens armé bakom sig och de hade havet framför sig. Folket tvivlade och grälade. Men Mose lyfte sina händer och han bad. Och när Gud sände en stark vind som delar på havet så att israeliterna kan gå igenom. Och Egyptens hela armé förföljer dem. Och Gud stänger havet. Och dränker armén. Så Guds folk som hade upplevt hur dödsängeln gick förbi dem fick än en gång se hur de fick överleva mot alla odds. Mot vad de hade förtjänat. Bara på grund av Guds allmakt, hans godhet och hans nåd. Detta, vänner, var den mäktigaste befrielsen i hela Gamla testamentet. Så Gud sa till sitt folk att aldrig, aldrig, aldrig glömma den här händelsen. Samma tid, varje år, skulle man samlas och fira Herrens gå förbi. Man skulle fira Herrens påsk. Och sonen, det fanns en genomtänkt ordning, en liturgi. Sonen i huset skulle säga till fadern i huset: Fader, varför gör vi det här? Och husets far skulle påminna folket om vad Herren har gjort för att frälsa dem. Han skulle ge dem de goda nyheterna igen. Och i hundratals år så har varje israelit varit inblandad i att fira den här högtiden till åminnelse av Guds monumentala befrielse av dem. Och Jesus var inget undantag. Från att han var barn gick han upp till Jerusalem tillsammans med sin familj för att fira den här festen. Påminna folket om vad Herren har gjort för att frälsa dem. Men här i vår text så var han alltså tillsammans med sina lärjungar. Och när hans ande inom honom jämrar sig gav han instruktioner till sina lärjungar att finna det rum där de kunde förbereda påskmåltiden. För han längtade efter att fira påsken en sista gång tillsammans med dem. Han visste att han inte skulle göra det igen förrän allt gick i fullbordan i Guds rike. Så de gick och de fann rummet och de gjorde alla förberedelser. Jesus la sig till bords tillsammans med sina lärjungar. Och de gick igenom den ordning som de hade gjort så länge de kunde minnas. De bad bönerna. De förklarade för varandra än en gång vad allt detta betydde. De sjöng lovsången. Hallel. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Och sen ändrar Jesus ordningen radikalt. Ja visst, radikalt. Under århundraden så hade ordningen varit exakt densamma. Tills Herren, han som ensam har auktoritet att ändra på det, gjorde det. Så han klev in här liksom och förkunnade det nya förbundet. Han sa, detta är det nya förbundet genom mitt blod. Det vill säga, hans blod skulle utgjutas till syndernas förlåtelse. Vinet skulle inte bara innebära firande och fest. Vinet skulle innebära någonting helt nytt. Någonting helt nytt. Så den kvällen åt de och drack de en ny slags påsk. Den yttersta påsken, som är den verklighet som alla föregående påskar har pekat fram till. De har bara varit en skuggbild av det här. Så Jesus inledde det nya förbundet där i den övre salen. Men detta nya förbund, vänner, behövde ratificeras. Det behövde bekräftas. Och det är anledningen till att påsken och försoningsdagen är så tätt sammankopplade i det här dramat. För under nästa eftermiddag ratificerade Jesus det nya förbundet. Han bekräftade det nya förbundet. Han beseglade det nya förbundet med sitt eget blod. Det förbund som han hade förkunnat i övre salen, liksom visade han verkligheten av på korset. Så vi går vidare lite kort här till nästa punkt om den andra högtiden. Den som judarna ansåg var den mest heliga, den mest högtidliga. Nämligen det årliga firandet av försoningsdagen. Man gjorde omfattande förberedelser inför försoningsdagen. Man offrade, prästen offrade för att rena sig själva. Folket offrade för att rena sig själva. Och när dagen till sist kom så fick överste prästen gå in i det allra heligaste, i tabernaklet eller i templet. Och han tog blodet från det sista offret. Och han stänkte det på nådastolen. Locket på förbundsarken, det som kallas för Guds tron. Och efteråt, efter att han har kommit ut från det andra heligaste, så skulle han gå till syndabocken. Han skulle bekänna, han skulle lägga sin hand på den. Och han skulle bekänna inför Herren folkets alla synder. Och folkets alla synder skulle tillräknas den här felfria bocken. Och så skulle de skicka ut den i vildmarken. Ut ur lägret. Ut i mörkret. Ut i Guds förbannelse. Ut för att sona folkets synd. Och tanken var att försoning åstadkoms på det här sättet. Och Guds helighet och hans rättfärdighet gottgjordes, sonades liksom inne där i det allra heligaste med bockens felfria blod. Och borttagandet av folkets synd skedde när de skickade ut den andra ut i mörkret utanför. Så det var ju förstås inte någon tillfällighet att Jesus korsfästes utanför Jerusalem, i mörkret, fast det var mitt på dagen. I hedningars händer. En plats som var utanför Guds förbundsgemenskap med sitt folk. För Jesus var vår syndabock. Och han var vårt påskalamm. Och han var den bock som offrades, vars blod stänktes på förbundsarken. Men vi måste ju se ironin här, vänner. Av alla år som också försoningsdagen har firats genom Israels historia, så fanns bara en verklig försoningsdag. Alla dagar som föregick var symboler, skuggor. Och de pekade fram mot den här dagen då verklig försoning åstadkoms. Ni vet att Hebreerbrevets författare säger att bockar och tjuras blod kan inte utplåna synder. Bockar och tjuras blod kan inte utplåna synder. Allt pekade fram mot en fullkomlig försoning när Guds rena offerlamm, Guds son, offras. Och folkets synd utplånas en gång för alla. Och den försoningen ägde alltså rum dagen efter påskmåltiden. När Guds felfria lamm offrades. Så ni ser hur alla de här trådarna liksom knyts samman. Och de kokas ner i den här måltiden. Allting binds ihop här. Och Paulus säger alltså, så ofta ni äter detta bröd och dricker detta vin, förkunnar ni Herrens död, Kristi död, tills dess han kommer. Så återigen vänner, den verkliga försoningen förbereddes av århundraden av ritualer, århundraden av offer, symboliska handlingar. Och det pekar fram mot den dagen då den fulla verkligheten skulle komma. Så måltiden är alltså en kombination av påskmåltid och försoningsdag. Det var en påskmåltid i meningen att de noga förklarade evangeliet och Guds befrielse av sitt folk ut ur slaveri. Och det var en försoningsdag i meningen att den symboliserar hur Guds helighet och rättfärdighet gottgörs genom Jesu Kristi blod. Och hur Gud försonas med alla som är förenade med Kristus genom deras synd. Och hur deras synd utplånas, förlåt, de förenas med Kristus genom deras tro. Och deras synd utplånas genom att han sänds ut i mörkret för att dö i deras ställe. Det är otroligt. Det är otroligt. Och det här vänner är goda nyheter. Det är de bästa av nyheter. När vi firar Herrens måltid firar vi att vi genom tron får ta emot Kristi alla välgärningar emot oss. Allt som är hans är vårt. Ja, du hör hur full av innebörder den här måltiden är. Och det finns hur mycket som helst. Jag har redan ursäktat mig. Det finns hur mycket som helst att säga om det här. Men här har vi i alla fall en bakgrund. Det är något. Så låt oss nu gå vidare för att se någonting av vad det här kan betyda för oss. Återigen så måste jag avgränsa mig. Det finns en massa frågor som nästan alltid brukar diskuteras när man pratar om Herrens måltid. Som jag inte hinner gå in på. Idag är vi mest intresserade av vad det här betyder för oss som församling. Vi är ju inne i en predikoserie som talar om församlingens skönhet. Församlingens liv. Så vilken roll spelar Herrens måltid in i församlingens skönhet och liv? Då är det viktigt att se att Herrens måltid är en förbundsmåltid. Jesus instiftar måltiden i det nya förbundet som han sedan fullbordar, beseglar med sitt eget blod. Och det innebär flera saker. Jag vill nämna fyra saker. Sen ska jag avsluta. För det första är måltiden i sig själv inte själva förbundet, utan den är en symbol för förbundet. Som evangeliskt kristna tror vi inte att måltiden har någon särskild verkan i sig själv, utan den representerar en verklighet som är större. Därför ansluter vi oss till den reformatoriska och för all del också den judiska traditionen att vi alltid förklarar vad måltiden betyder. Det är helt enkelt inte Herrens måltid om inte evangeliet förkunnas. Om inte måltiden förklaras. Det är liksom ingen magisk ritual som gör någonting med oss bara för att vi gör det. För det andra är det värt att påminna oss att måltiden inte är en förtätad form av personlig andakt. Vi kan inte fira Herrens måltid som individualistiska konsumenter. Måltiden representerar ett förbund. Om vi ska förstå måltiden i termer av ett förbund så är det, tycker jag i alla fall, till hjälp att vi förstår den i termer av ett äktenskap. Eftersom äktenskapet är det enda, så vet jag, vet tydliga förbundet som vi har kvar i vårt samhälle. När jag viger folk brukar jag ofta försöka betona att äktenskapet inte i första hand är ett uttryck för två personers känslor för varandra. Brudparen brukar ofta vilja liksom deklarera sina känslor till varandra och säga jag älskar dig till varandra i vigselakten och så. Och det är fint, men Äktenskapet är inte det. Äktenskapet, alltså så här, det spelar inte särskilt stor roll hur du kände dig den dagen du ingick äktenskap. Du kan ha varit upp över öronen förälskad och dansat på rosor. Eller du kan ha varit som jag, som var sjuk i feber och knappt kunde stå på mina ben och knappt kunde äta av festmåltiden efteråt. För vänner, oavsett hur du kände dig, hur ditt känsloliv, liksom, vad det gjorde med dig den dagen, så är du lika gift. Därför att äktenskapet är ett förbund. Det konstitueras av ett löfte. Har du lovat, så har du lovat. Där har vi äktenskapet. Det betyder ju naturligtvis inte att... Missförstå mig inte här. Det betyder ju inte att du inte får njuta av Herrens måltid. Eller att du inte får njuta av äktenskapet. Det är klart. Alltså, det är rätt och riktigt att delta i måltiden med glädje. Men precis som i ett äktenskap så siktar vi inte på njutningen. Vi siktar... Alltså, vi försöker inte att skapa en sinnesstämning för att måltiden ska bli rätt. Nej, precis som i ett äktenskap så kämpar vi mot trohet i förbundet. I det vi har lovat varandra. Och så kommer njutningen som en konsekvens. För det tredje, Herrens måltid. Gör en stark koppling, och det här kanske är det viktigaste jag vill säga. Herrens måltid gör en stark koppling mellan den vertikala aspekten mellan oss och Gud och den horisontella aspekten mellan oss som församlingsmedlemmar. Aposteln Paulus säger i 1 Korintherbrevets 10:e kapitel i vers 16: välsignelsens bägare som vi välsignar, är inte den en gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är inte det en gemenskap med Kristi kropp? Okej? Okay? Så här påminner han församlingen i Korint om att när de äter brödet och dricker vinet så är det ett uttryck för gemenskap med Kristus själv. Ser ni att det finns en väldigt stark vertikal aspekt här? När vi äter vinet, förlåt, dricker vinet och äter brödet, så är det en gemenskap med Kristi själv på något sätt som vi inte kan reda ut idag. Men så fortsätter Paulus i nästa vers och han drar en tydlig linje från det här vertikala förhållandet mellan oss och Kristus i vers 16 till oss som församling i vers 17. Hör här. Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Så här är hans poäng. Att Herrens måltid gör de många till en enda kropp. När vi firar Herrens måltid förkunnar vi Kristi död och det nya förbundet. Och när vi gör det så ingår vi också förbund med varandra. Vi blir ett. Vi tillsammans är Kristi kropp. I måltiden binds vi samman som församling. Och för det fjärde så innebär det att måltiden är för församlingsmedlemmar. Vilket då naturligtvis är döpta. Måltiden är för döpta församlingsmedlemmar. När vi firar Herrens måltid så förnyar vi förbundet till Gud och till varandra. Eftersom Herrens måltid gör många till en. Okej. Okej, vi är alldeles strax färdiga. Vi har också bokat här, men vi är alldeles strax färdiga. Jag minns inte vem som har gett oss tillåtelse.
färgas
någon. Ja. Vi förnyar alltså förbundet mellan Gud och där också varandra. Eftersom Herrens måltid gör Kristi kropp till en, så är det som att den här gruppen markeras som Kristi kropp och liksom separeras från världen. Det är här vi konstitueras som församling. Vårt medlemskap i församlingen, det är ju nästan alltid mer än att vi möts och firar Herrens måltid. Men det är liksom aldrig mindre än det. Medlemskapet är aldrig mindre än en måltidsgemenskap. Och däremot är Herrens måltid inte vägen in i det nya förbundet. Det är bara, kan vi bara tillägga. Det är i Herrens måltid som vi regelbundet förnyar förbundet och som vi uttrycker vår enhet som församling. Därför är det rimligt att Herrens måltid firas bara bland församlingens medlemmar och möjligtvis dess gäster. Bibeln ger en annan väg in i det nya förbundet och det går genom dopet. Ja. Vänner, det finns mycket mer att säga. Men låt oss än en gång nu, i avslutningen. Låt oss än en gång höja vår blick och påminna oss om att Herrens måltid finns för att Kristus finns. Och för att Kristus har utgett sig för oss. Han har befriat oss ur vårt självupptagna slaveri. Han är anledningen till att Gud gick förbi oss på domens dag. Han är vårt offerlamm som gav sitt blod i vårt ställe. Han är vår syndabock som sändes ut att dö i mörker och i förbannelse i vårt ställe. Han är vår tros upphovsman och fullkomnare. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Så låt oss än en gång lyfta våra hjärtan i lovsång till honom. Och låt oss än en gång leva våra liv till hans ära. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för dessa goda nyheter. Och vi ber att de aldrig ska bli gamla för oss. Vi ber att de ständigt, dag efter dag, ska få förundra oss. Lyfta våra hjärtan och se våra liv i ett perspektiv som är långt större än det vi kan kanske se och ta på här och nu. Hjälp oss att se fram och se på oss själva med trons ögon. Hur du har rest oss upp och befriat oss ur slaveri och fördärv. Och gett oss allt som tillhör din son. Vi tackar dig för allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.